Hej och välkomna till det andra avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lloyd Larsson och mig Gustav Brink Larsen. I dagens avsnitt så ska vi prata om The Triwizard Tournament som äger rum i den fjärde boken, Harry Potter och den flammande bägaren. Vi kommer prata lite om saker som händer runt om i boken också, men vi kommer framförallt rikta in oss på de själva uppgifterna de har att göra och sakerna runt omkring dem, alltså själva turneringen. Vi kommer inte gå igenom hela boken helt och hållet. Vad är då The Triwizard Tournament? Jo, det är en turnering mellan de tre största trollkarlsskolorna i Europa. Hogwarts, Durmstrang och Beauxbatons. Första gången som den utspelade sig var för ungefär 700 år sedan. Och enligt Pottermore så var den sista turneringen innan den som Harry är med i ägde rum 1792. Alltså 200 år drygt innan Harry är med. Och anledningen till att den lades ner var att för många deltagare dog eller skadades i den turneringen 1792, så skadades tydligen alla tre deltagare. Men så då, i 1994 blir det i Harry Potter-världen, så annonserar Dumbledore att den ska äga rum på Hogwarts. Han annonserade också att de ställer in Quidditch-säsongen av någon anledning, trots att det är bara en deltagare som ska vara med från Hogwarts i The Triwizard Tournament. Är det rimligt att göra, Lisa?
Alltså nej, så här i efterhand så känns det lite konstigt att, alltså man förstår ju att själva, alltså Triwizard turneringen är ju såklart, alltså det är ett projekt liksom, det har de ju hållit på, man får ju höra det redan från början i boken typ, att de planerade hela sommaren och det är himla så här tyst kring det. Percy antyder någonting redan hemma i familjen Weasleys hus, liksom att ja, pappa, du vet vad jag pratar om, det hemliga projektet liksom, så här. Så det har ju planerats väldigt länge och alla på ministeriet har slitit väldigt mycket med det här. Så det är klart att den känns ju väldigt så här välplanerad och ett himla meck med att frakta in liksom drakar och sfinxar och allt vad det var.
Men Quidditch-säsongen planeras ju inte av ministeriet.
Nej, exakt vad det jag tänkte komma till. Ja. Att så här, hur meckig är den? Alltså egentligen, det är ju samma schema varje år typ. Första matchen verkar ju alltid vara liksom Gryffindor mot Slytherin. Och jag menar, herregud, det är fyra lag. Och det är inget projekt alls. Det är typ hålla räkningen och sen är det Madame Hooch som dömer.
Ja, precis.
Det hade väl bara kunnat vara ett kul inslag, tänker jag. Ja. Eller alltså så här, för de andra eleverna från de andra skolorna och få kolla på lite Quidditch-matcher. Mm. Så jag tycker så här i efterhand känns det lite orimligt. Ja. Men det kanske var för mäckigt, för boken skulle bli evighetslång ifall det skulle vara massa matcher och Quidditch-finaler och så vidare med, kanske.
Fjärde boken är ju hyfsat mycket längre än tredje liksom. Det är ju där det börjar komma upp på riktigt långa böcker, så att man kanske kan förstå att hon vill skriva av det. Och när Harry ändå då är med, både Harry och Cedric som man har sett innan i Quidditch, man hänger med, så kanske det var enklast så.
Precis.
Och bara skriva bort den.
Precis. Och så får man ju, för alla Quidditch-fansen världen över, får ju ändå Quidditch World Cup i början av boken.
Så precis.
Man får ändå lite Quidditch. Det känns bra. Jag älskar Quidditch. Det är min favoritsport. Så,
riktig Quidditch.
Riktig Quidditch. Ja. Inte den som random folk springer runt här och gör med kvastar mellan benen i parker, ska tilläggas.
Jag tycker också det ser väldigt roligt ut. Jag har faktiskt funderat på att vara med någon gång, men det har inte blivit av. Men
herregud.
Ja. Ja. Så är det.
Ja, riktig Quidditch menade
riktig
jag.
Riktig Quidditch pratar jag om. Ja. Som sagt, det är två andra skolor då. Det är Beauxbatons från Frankrike. Och Durmstrang som ligger, var då någonstans?
Bulgarien.
Ja, den ligger i Bulgarien.
Får vi väl anta då. Ja. Det är ju hemligt, verkar det ju vara. Men ja, Bulgarien.
De verkar ju vara bulgarer i alla fall. Ja. Åtminstone Victor Krum är ju bulgar. Han som blir Durmstrangs champion.
Ja, jag tycker Igor Karkaroff låter väldigt sovjetiskt på något sätt. Jag kan utgå från att han också är från Bulgarien.
Ja, precis. Ja. Det är vid Halloween så har alla deltagarna från de andra länderna kommit. De har kommit på spektakulära sätt för att man vill imponera på de andra. Och vid Halloween så är då dragningen. Då har alla som är över 17 på Hogwarts fått chansen att lägga i sitt namn. Vi har sett Fred och George försöka och dock misslyckas totalt. Fått skägg.
Ja, det är en av mina absoluta favoritsekvenser i hela Harry Potter-serien. Ja. Så är det ju när Fred och George tar en age potion och tror att det ska lura Dumbledores sån här ålderslinje liksom som han har ritat runt bägaren. failar miserabelt, men väldigt roligt. Alla skrattar.
Ja, precis.
Jag mest av alla, typ.
Du mest av alla.
Ja, älskar det.
Ja, och då ska ju egentligen 3 deltagare väljas ut. En per skola. Och vi får, nu minns jag inte exakt i vilken ordning, men vi får Fleur Delacour då för Beau Baton. Vi får Victor Crumb för Durmstrang, som sagt. Och Cedric Diggory, som vi fått presenterad för oss i boken innan, som ju är en Hufflepuff-student, blir Hogwarts kämpe. Men så dyker det ju helt plötsligt upp en fjärde. The Goblet, eller bägaren då, slänger ut sig ett fjärde namn. Och på den står det ju då Harry Potter.
Precis. Framkommer ju sen hur det har gått till. Att man, den fake Moody då, Barty Crouch Jr. Har ju då lurat bägaren att anmäla Harry som enda tävlande under en fjärde skola. Och att, för att det skulle liksom säkerställa att, att Harry kom med då.
Ja, oavsett vilka namn som dras i de andra skolorna så kommer Harry slängas med som en fjärde. Precis. Och då är det ju någon form av binding magical contract som de gör att han måste delta. Och det här förklaras inte supernära varför inte Harry bara kan stå vid sidan av och titta på.
Precis, det är typ ett av mina största... Jag ska inte säga att jag är kritisk så, eller att det är ett problem. Liksom, men någonting jag tänkt på...
Kritisk.
Det får man. Jag ska inte vara det innan, jag vet säkert. Men jag tänker att det är väldigt så här... Det är konstigt att alla är ju helt... alla är ju jätteoroliga för Harry, såklart. Dumbledore tror ju på Harry när han säger att han inte har anmält sig själv. Och det verkar vara väldigt liksom... Ja, men det blir väldigt mycket oro kring det här, just för att Harry är så ung och liksom, oj, vem har då anmält honom? Och man utgår ju då såklart från att det är någon som vill honom illa.
Ja.
Liksom. Och jag tycker det blir, alltså det blir märkligt, för att det framgår ju då i det här, efter själva lottningen så att säga, när allas namn har dragit, så går de in i ett litet rum vid sidan av stora salen. Och då är det precis som att, alltså Barty Crouch gör ju det tydligt liksom att när men reglerna är klara, Harry måste, han har blivit vald som förkämpe, han måste tävla. Och jag tänker så här, för att det är ett bindande magiskt kontrakt, säger de. Och jag har funderat mycket på exakt vad det innebär. För jag tänker typ, om man går till bok 6, där man för första gången i serien får, enda gången kanske också, får, där det pratas om en unbreakable vow. Och Harry frågar till Ron, liksom, vad händer om man bryter den? Nej, men då dör man. Så.
Vilket är ganska
väldigt drastiskt.
Drastiska, precis. Ja.
Och jag tänker, om detta är något liksom liknande, eller så här, vad händer om man bryter ett bindande magiskt kontrakt? Liksom? Varför måste Harry tävla ifall alla nu är så oroliga för honom? Det hade egentligen bara varit för domarna och ministeriet är bara, men du får inte. Du har fuskat in i tävlingen, och men du får inte tävla, punkt.
Nej, jag får en känsla av att det ska vara någonting med bägaren som gör det. Men vad ska en bägare göra som har slocknat till nästa tävling? Alltså sådär, vi vet inte. Men vi kan också inte säga att det är ett jätteplott hole, för att eftersom att hon är väldigt vag där, Rowling, så vet vi inte varför Harry måste tävla. Och varför han inte bara kan... om vi går och hoppar till första tävlingen, varför han inte bara kan stå där och misslyckas med sina uppdrag.
Och att det ska räknas som att han har deltagit, för det är ju faktiskt nära att hända vid den andra uppgiften, om inte Dobby, vi kommer till det senare, men om inte Dobby hade räddat Harry med det här gälgräset, så hade han inte kunnat tävla i den. Vad hände då liksom?
Nej.
Så det är lite så här, jag hade gärna velat ha mer detaljer kring det, för att det ska kännas, för att jag ska känna mig nöjd som gillar att veta och kunna allt. Så. Men ja, det är bägarens uppgift, och det,
den väljer ut de fyra.
Det är så det blir, helt enkelt. Harry måste tävla.
Ja.
Och han får helt enkelt göra sitt bästa.
Ja, och vi får bara acceptera att det är så det är.
Det är så det är. Vi får acceptera det.
Ja.
Och då kommer vi då till första uppgiften, som är drakarna.
Jajamän. Den utspelar sig i november, om man vill veta det. Uppgiften i sig är ju förhållandevis enkel. Det finns en hondrake, är det väl? De får ju varsin drake, av någon anledning så kan man inte tävla mot samma drake. Och man ska, och bland drakens ägg ligger det också ett gyllene ägg. Och uppdraget är att ta det gyllene ägget. Det är egentligen ganska straightforward vad man ska göra. Sen är det ju inte det lättaste att göra.
Nej. Min spontana känsla där är ju att nu blev det ju så att alla förkämparna visste ju om uppgiften innan.
Ja, för det ska vi säga kanske att det skulle man egentligen inte göra. Tanken är att man ska vara själv, man ska inte få någon hjälp och veta vad det är. Men det pratas ju om att det finns en tradition av att fuska. Och att alla får ju väldigt mycket hjälp av olika, egentligen utom Harry och Cedric som får hjälp. Alltså de får inte hjälp av sina rektorer som Fleur och Crum får. Men precis. De får hjälp av andra människor som kommer till dem en stund där.
Ja. Så det känns ju som att det jag tänkte komma till var att det känns ju som att den här uppgiften, den syftar väl någonstans till att testa deltagarnas liksom mod. Att man hamnar i en skräckenjagande situation och ska improvisera och lösa sin uppgift liksom.
Mm.
Och visst, det borde ju vara i både... Harry är ju en väldigt modig person, men spontant känns det ju som att hade inte alla fått en liten heads up vad första uppgiften gäller, vilket alla då fick, utom Cedric egentligen, som Harry då för att han är en väldigt hedervärd person, hjälper Cedric, han varnar Cedric, säger att första uppgiften är drakar. Hade de inte fått detta så hade första uppgiften hade ju failat totalt. Alla hade ju fått panik och blivit ihjälbrända.
Ja, precis.
Bara rusat framåt ägget typ och bara, ja jag vet inte.
Nej.
Så det var ju tur liksom, för nu fick ju alla tid på sig att planera lite grann.
Ja.
Och det var ju svårt nog, tänker jag, att planera fram hur man ska lösa uppgiften när man visste i förväg att det var en drake.
Ja.
Det var ju nästan alla, de misslyckades ju lite grann till mans liksom. Alla blev lite brända, det hände någonting och så vidare i allas försök att komma fram till sin drake och ta ägget.
Kan du berätta, hur fick alla reda på det?
Ja, stora gemensamma nämnaren är Hagrid. Moody säger till Harry, efter Harry varnar Cedric, och Moody råkar höra detta, fake Moody, ska vi ju då poängtera. Men vi tror ju fortfarande att han är Moody vid det tillfället. Säger ju till Harry vid det tillfället att han har sagt till Dumbledore att alla kommer inte vara lika hedervärda och renhåriga som du. För Madame Maxine, hon vill vinna den här turneringen. Karkaroff vill vinna den här turneringen och visa Dumbledore att han är liksom inte odödlig. Liksom han kan besegras. Så de kommer, och de är även domare i turneringen. Alla rektorerna på skolan bland annat. Så de kommer ju...
De kommer ta alla fuskvägar de kan.
Ja, exakt. De kommer ta alla chanser att hjälpa sin förkämpe.
Ja.
Så Harry får reda på det av Hagrid.
Mm.
Hagrid kallar ner honom i sin osynlighetsmantel att följa med honom och titta på drakarna.
Mm.
Han tar även med sig Madame Maxine. Hon ska ju egentligen inte känna till vad första uppgiften är.
Nej.
Eftersom hon är domare i turneringen.
Men eftersom Hagrid så vill han visa Madame Maxine. Och här kommer det in då att Madame Maxine också är förmodligen halvjätte, jag vet inte om man någonsin får reda på att hon faktiskt är det, men hon är väl det, ska man tro.
Ja.
Och Hagrid vill ju, han har äntligen träffat någon han som är som honom, och då kan han ju inte låta bli, han har ju fixat håret och sådär.
Ja, exakt, plus att han vill impa, han har på sig sin lurviga kostym och vill visa upp drakar.
Ja.
Och Charlie Weasley säger ju det som de träffar vid inhägnaden, liksom att vilken romantisk dejt, Hagrid, precis. Verkligen.
Ja.
På grund av, eller tack vare Hagrid, så får ju Madame Maxine och i sin tur då Fleur veta att första uppgiften innebär drake på något sätt. Kanske inte detaljer kring det hela.
Nej.
Harry får veta det. Harry kallar till Cedric. När Harry är på väg tillbaka från drakarna upp till slottet igen, till skolan, så springer han ju på, bokstavligen, springer in i Karkaroff. som också har följt efter dem och... behöver ju bara gå runt hörnet av skogen för att hitta drakarna. Så han kommer också veta vad första uppgiften innebär och berätta för sin förkämpe, Victor Crumb.
Yes.
Och det var väl egentligen tur.
Ja, precis. Sett till vad det är för uppgift, är det väldigt tur att alla vet vad fasen det är som pågår.
Verkligen, jag tror jag kan... Alltså
Sa vi det att Harry säger ju då sen någon dag eller några dagar senare, så berättar han ju för Cedric att han inser att okej, både Fleur och Crumb vet och jag vet... Mm. Det måste vara någon form av rättvisa, och då berättar han för Cedric att det är drakar. Sen säger han ju inte mer än så, men Cedric kan ändå förbereda sig för att möta en drake.
Ja, precis. Harry är ju inte jätteförtjust i Cedric redan som det är. Lite bitterhet från Quidditch-matchen och så vidare. Men säger att han skulle inte låta, eller han tänker att han inte skulle låta sin värsta fiende komma oförberedd mot de här drakarna. Möjligtvis Malfoy.
Möjligtvis Malfoy. Inte Voldemort av någon anledning, men möjligtvis Malfoy.
Ja, precis. Det är roligt. Malfoy, men, han är ett sånt svin, han förtjänar det.
Ja. Ja. Det är ju fyra olika drakar de får möta. Vi har ju den här Harris då, som ju är en Hungarian Horntail.
Ja, en ungersk taggsvans.
Ja, precis. Sådana översättningar. Ja. En svensk kortnosig.
Ja.
Och vem är det som heter den?
Cedric.
Och vi har en, vilka är de sista två drakarna?
Kinesisk eldboll, eller ja, Chinese fireball, ja, som Crumb får möta. Och Fleur får möta en walesisk grön.
Så är det, ja. Precis. Tack. Ja. Och de gör ju olika saker för att, som sagt, tanken är att ta sig förbi draken, ja, och nå ägget. Det, ja, det är det som hela grejen går på. Drakarna är ju fastkedjade, så de kan inte flyga för långt och sådär.
Ja.
Och till skillnad från filmen, så vi ska komma till sen, så är de fastkedjade.
Ja.
Punkt.
Precis. Precis. Och man får minuspoäng ifall man skadar de andra äggen också, ska ju tilläggas.
Precis.
Det fick man inte göra.
Nej. Och det är någon som gör det.
Ja, Fleur gör väl det. Hon prickar ju sin drake i ögat, så den blir blind och får panik och börjar så här, eller blind blir hon inte, men, den blir förvirrad och börjar trampa runt och mosa sina egna ägg.
Ja.
Jättebrutalt tycker jag gillar inte det.
Nej, kan hoppas att det är
Något som jag tänker på är ju
ägg.
Ja, precis. Något som jag tänker på är ju sjukt orättvist, alltså att det är olika drakar man möter, för det första. Jag vet, alltså man får inte veta jättemycket om de andra tre, för under Harry är ju sist att komma ut och möta sin drake. Och man följer ju Harry in i det här tältet där han väntar, där förkämparna som inte tävlar just då sitter.
De möter ju drakan en i taget.
En i taget. Ja. Och så man följer ju Harry där inne, och han hör ju bara egentligen Ludo Bagman, hur han kommenterar uppgiften, liksom vad som händer. Men det känns ju som att Harry fick ju den absolut värsta draken. Och Charlie säger ju, när Harry ser drakarna för första gången, så säger Charlie Weasley till Hagrid att jag är inte avundsjuk på den som får möta den här draken då. Taggsvansen.
Ja, faller både fram och bak. Liksom.
Precis. Ja. Och att just för att de drakarna kan spruta eld på, ja, vad säger han, 20 feet eller någonting sånt där. Men att han har sett taggsvansen göra det på 40.
Ja, precis.
Och det är bara, okej, dubbelt så farlig man ord då.
Ja.
Så att det känns ju sjukt orättvist. Och givetvis får ju Harry den värsta draken.
Såklart. Ja.
Så det känns ju lite så här, det är skönt att de fick fuska, känner jag, för att inte alla skulle bli grillade det första som händer.
Mm.
Där var ju trollkara som skulle rycka in om situationen gick över styr. Får man ju veta, men hur,
Exakt hur?
Hur ska de hinna det, tänker jag, när någon håller på att brinna upp.
Nej.
Men
Men alla fyra klarar uppdraget mer eller mindre bra, får man ju säga. Efter uppgiften så de betygsätts ju av de här olika domarna som ju är rektorerna. Det är Barty Crouch Senior och The Bagman. Ja, det är de, va? Det är väl inget mer. Det är fem domare, precis för att de kan få 50 poäng. Och leder efter uppgiften med lika många poäng gör Harry och Crumb. Cedric 2 och Fleur 3, eller Cedric 3, Fleur 4 har jag för mig att det är, för att hon som sagt hade ju sönder lite av sin ägg.
Och började brinna och allt möjligt.
Ja, precis, det var close call för henne och för många av de andra såklart också. Det som Harry gör har vi inte sagt, han får ju träna som tusan på sin Axio, jag vet inte hur det ska uttalas, sin summoning spell, för att han ska få till sig sin broomstick. Alltså han ska flyga.
Precis.
Och då, det han gör är att han lurar ju draken genom att vara lite nära, och så får den att successivt lyfta, och sen sätter han full fart för att komma förbi den och få tag på ägget. Och det lyckas ju jättebra.
Gustav visade det här med en handgest också. Ni kan inte se det, men han gjorde en väldigt fin imitation över hur Harry flyger.
Väldigt snabb.
väldigt snabb och intensiv. Ni vet ju vad som händer.
Men det är så Harry gör det för att klara det. Och det är ju någonting som inför uppgiften, han har ju jätteproblem med just den
besvärjelsen.
Ja, precis.
Mm.
Han och Hermione tränar en hel del på att få tag på saker, och han är osäker hela vägen. Men den lyckas.
Ja, och han får sitt gyllene ägg som då leder vidare till andra uppgiften.
Precis.
I ägget från första uppgiften så finns en ledtråd som leder till andra uppgiften. Andra uppgiften, som ni vet, består av att hämta någon man saknar eller något viktigt för en,
ja,
från botten på sjön. I Harrys fall blir det Ron.
Precis.
Som blir ett gisslan då.
Mm. I ägget så är det ju en melodi av vattufolket, eller the mer people.
Precis.
Som inte hörs ovanför vatten, utan det hörs ju bara under vatten.
Hörs jag det?
Ja, hörs jag det? Precis.
Det är ett jäkla oljud.
Ja, precis. Herregud som det hörs.
Ja, och alltså, min upplevelse är väl att Harry inte riktigt... Han är så nöjd efter första uppgiften att han har klarat det här, och han är så glad för det. Och dessutom fick en hyfsad poäng liksom också, som du var inne på, att han...
Han är med i toppen.
Ja, han är med i toppen liksom. Att det gick så himla bra. Så han slackar ju ganska hårt med det här andra uppgiften. Att inte liksom, det blir värre för honom nästan att bjuda en dejt till julbalen än vad det blir att förbereda sig för andra uppgiften.
Ja. Han pratar ju för julet. Ja, men det är efter julledigheten. Det är långt bort och så här. Och sen, för att den här uppgiften utspelar sig 3 månader efter.
Ja, vid slutet av februari.
Ja, precis. Och, så att han är väldigt chill sådär liksom.
Precis. Och han vet ju bara att ägget skriker när man öppnar det, och that's it.
Ja.
Men Cedric då, med de goda Hufflepuff-generna, vill ju återgälda den här skulden till Harry, och hjälper ju Harry. Han ger honom också en ledtråd till vad man ska göra med det här ägget.
Mm.
Han säger till Harry att gå upp, du kan använda prefekternas badrum. Han fick lösenordet dit för att kunna gå upp och ta ett bad med ägget. Mm. Och att det då ska få Harry på bättre tankar.
Precis.
Han
är ganska vag, men det är också Harry å andra sidan när han säger det är drakar. Alltså sådär. Så att, det är ganska rimlig återgällning att han berättat exakt vad det är. Men,
nej, Harry är ju visserligen vag för att han inte vet mer.
Nej,
Cedric
precis.
Är väl lite vag för att jag tror ändå någonstans att han inte vill ge Harry för mycket hjälp heller.
Men också så. Av ägget, när man väl hör vad de säger så förstår man ganska bra liksom vad det är som är på gång.
Ja, precis. När man väl fattar att stoppa det i vattnet.
Ja.
Vilket Harry inte riktigt gör förrän Moaning Myrtle kommer dykandes upp i badet. När Harry
ligger. Se henne igen.
Ja, det är en av mina favoritkaraktärer. Jag tycker Myrtle bidrar så mycket till liksom utfyllnaden av många scener.
Mm.
Att hon är en sån här, hon är en bitter, sur, liten avundsjuk, lättkränkt dam. Jag tycker hon är fantastisk alltså.
Jag minns att jag blev förvånad när hon kom med där igen. För att man inte sätter det på hela tredje boken, om inte jag minns fel. Och så får man, jaha, där kom hon igen. Man tänker att hon ska vara en sån som var borta efter första. Det var hennes story.
Precis.
Så det var jättekul när hon, jag minns det första gången att jaha, här kom Myrtle igen.
Ja. Det är en av mina favoritsekvenser från bokserien, när Myrtle dyker upp i badkaret och när Harry slutligen kommer på att det är vattufolket han ska möta, så säger han liksom, Myrtle, finns det människor, finns det folk i sjön? Och det svarar hon ju att det gör det.
Ja.
Och Harry frågar ifall hon har träffat dem eller sett dem. Och så säger hon att hon ibland spolas ner i... ut i sjön, med ifall någon oväntat spolar i toaletten som hon hänger i.
Ja.
Så, och Harry ligger där och försöker inte tänka på synen av Myrtle och massa innehåll från en toalett som spolas ut i sjön.
Nej, för fan.
Jag tycker det är skitroligt.
Ja. Äckligt och väldigt roligt.
Ja, jätteäckligt.
Ja.
Men slutsats. Myrtle hjälper Harry mycket med den här uppgiften.
Det är hon som säger till att du måste vara under vattnet du också och sådär. Basic saker liksom.
Och lyssna på sången.
Ja,
som ägget sjunger.
Mm.
Och berättar att du måste hitta det vi har tagit från dig inom en timme.
Ja,
så.
Precis. Och som du sa då för mig, att det som Harry måste hitta, det är ju människor visade sig som är kidnappade inom situationstecken av vattufolket. Och finns längst nere på sjön där vattufolket lever.
Precis.
Ja.
Skillnaden med den här uppgiften, sett från den förra, uppgift 2 och uppgift 3 faktiskt också, som vi kommer till sen, har ju förkämparna ganska mycket, förutsatt att man listar ut ledtråden i sitt ägg, så har man ju ganska mycket tid att förbereda sig för den här uppgiften, så det känns ju ändå bättre. Men ändå lyckas Harry sitta där sista kvällen och vara helt... tappad.
Han sitter i biblioteket och läser bok efter bok och...
Ja, och somnar till slut.
Ja, precis. Och vaknar, 10 minuter innan andra uppgiften ska äga rum.
För att Dobby står där och skriker.
Ja.
Men då har ju Dobby också räddat dagen med det här jälgräset som han slänger upp. Och Harry tänker väl lite snabbt där att det går inte alltid så bra när Dobby försöker hjälpa dem.
Nej, precis.
Men så bara, är du säker på det här, Dobby? Ja, jag är säker. Det visar ju sig att Dobby har fått den här idén från Fake Moody då.
Precis, Barty Crouch Jr.
Precis. När han i... Dobby säger att han... ja, jag går ju runt i hela skolan och städar och så vidare. Och då har han hört i lärarrummet att Moody frågar professor McGonagall, tror du Potter har tänkt tanken att använda gällgräs, eller gillyweed som det heter i de engelska böckerna? Och jag kan känna att det är lite konstigt så här, när Harry, av alla grejer som man skulle kunna använda, det finns ju säkert tusen sätt på att på magisk väg kunna andas under vatten liksom.
Ja, men ta Cedric som förvandlas till en halv haj.
Ja, det är Crumb liksom. Tror jag. Crumb menar jag. Cedric kör ju den här bubbelhuvudgrejen.
Ja, precis. Jag menar det är Crumb. Ja.
Och, men i alla fall att det måste finnas hur många sätt som helst att göra det. Och då att Harry liksom just använder gällgräs. Jag tänker McGonagall borde ju nästan misstänka Moody där ifall han har liksom hintat för Harry. Det har han ju inte, utan han lät ju Dobby göra det istället. Nej. Men konstigt tycker jag att hon inte misstänker någonting där, för det känns lite som ett sammanträffande.
Ja, jag tänker så här att hon är smart, hon kanske gör det, men hon har heller inget bevis. Och för henne är det... Alltså, Dumbledore litar ju helt och fullt på Moody. Jag tror att McGonagall helt enkelt litar på Dumbledore, att han litar på Moody. Och därför så ifrågasätter hon inte det.
Nej. Hon är också jätteorolig för Harry, så jag tänker att bara han klarade sig och allting gick bra så är hon nöjd liksom.
Precis. Men det är alltså inte Moody själv, alltså Fake Moody pratar vi fortfarande, som ger Harry Gillywoodet, utan han har ju då kallat upp Dobby faktiskt, så att han ska höra det.
Precis.
Så det är ju en plott från Fake Moody.
Ja.
Som gör att Harry då några minuter innan uppgiften får det här gällgräset som han tuggar i sig när han går i vattnet, när uppgiften är igång.
Precis, och får gälar och simhud och allt möjligt.
Ja, de skrattar ju åt honom när han bara går i. Att han gör ju ingenting först, utan de ser väl inte att han stoppar någonting med den här publiken då, antar jag. Så att han hör väl att det skrattas åt honom, och sen så kan han helt plötsligt inte andas ovanför jord, eller ovanför vattnet, och dyker i.
Ja, och det går ju bra.
Ja, det går bra.
Väldigt bra. Harry får den absolut bästa lösningen,
ja,
tycker jag. Det är ju hur smidigt som helst. Bara få lite simfötter och gälar och sen är det bara att paddla på liksom.
Ja. Ja, jag är nästan förvånad över att... Eller, man vet ju inte hur välkänt gällgräs är i magiska världen. Så att, men här tycker man att av de fyra lösningar vi ser så tycker jag att den är klart smidigast.
Verkligen, verkligen.
Och Harry är ju också först ner. Till, och där är ju alla de fyra då. Det är ju Ron som är Harrys. Vi har ju Hermione som är det som Crumb ska sakna mest, vilket är roligt, bara det. Vi har Cho Chang för Cedric, och så har vi då Fleurs lilla syster Gabrielle. De har hämtats från Frankrike.
Mm, precis. Så de fyra ligger där nere under vattnet och fastbundna.
Ja, i en magisk sömn som Dumbledore har försatt dem i.
Precis.
Och de är ju försäkrade då att det är ingen fara för dem.
Ja.
Nej.
Någonting som, där nere under vattnet så händer det ju grejer hela tiden.
Ja.
Något som jag tycker är så fantastiskt roligt är ju när Harry simmar där och miljön under vattnet beskrivs. Han får ju även, det är alla möjliga små kryp som tittar fram.
Ja,
och att han får även, precis, han får även typ slåss lite grann mot ett gäng grindy-loggar, heter det väl på svenska?
Ja, på svenska.
Grindylows.
Ja.
Jag tycker det är så fantastiskt att några av vattufolket, när Harry kommer in i en liten by där det liksom finns undervattenshus och så här, att de har en liten tam Grindylow bunden utanför som en hund. Jag tycker det är så underbart.
Ja, och det är också för mig att, jaha, det här är ett riktigt folk som bor här nere. De har husdjur och sådär liksom.
Ja.
Och de hjälper Hogwarts och de här med den här uppgiften, men de lever egentligen sitt eget liv.
Ja.
Vilket jag tycker är, jag är helt enig med det.
Ja. Och som du sa vid något tillfälle när vi pratade om detta, att det är sånt fantastiskt världsbyggande liksom. Ja. Det fyller ut och det bygger upp den här världen så himla fint.
Ja.
Och just det, jag som gillar djur, jag tyckte det var fint att de hade en tam Grindylow utanför huset liksom, som var deras familj Grindylow.
Ja.
Jag tycker det är underbart.
Ja. Ja.
Någonting som jag tänker på i andra uppgiften, även i tredje, sen blir det dramatik på sitt håll i och för sig, men i andra uppgiften måste det vara så himla tråkigt för publiken att sitta där och kolla.
Ja.
Var så här, alla deltagarna dyker ner, sen ska de vara där nere i typ en timme.
Ja, de har en timme på sig.
Ja, precis, de har en timme på sig och sen ska de komma upp igen. Och bara,
ja. Ja, och bara, det var det.
Ja.
Det är liksom ingen som det är i, om man säger, idrottsvärlden, i mugglarvärlden, med liksom tv-kameror som följer och sådär.
Precis.
Liksom. Utan det är bara, nej, de hoppar ner i sjön och så, ja, får vi se.
Så sitter de där och chillar på läktaren och typ har inte ens en mobil med Candy Crush, nej, och underhålla sig med liksom svintråkigt.
Ja, men hur, säger att de hade misslyckats, alltså är det bara, alltså The Mer People verkar ju vara på deras sida att om någonting skulle gå snett där uppe så skulle de hjälpa till. Men om någonting går snett på halva vägen, är det, hur är de några som dyker i och har koll på dem verkligen?
Ja, jag tänker på den här jättebläckfisken som florerar i, nu verkar inte den vara ond, det är ju för sig, för vid något tillfälle så slänger den ju upp Colin Creevys bror,
ja,
Dennis, när han ramlar i på sin, ja, första resa till Hogwarts. Så den verkar väl vara snäll i och för sig, men tänker så här, om det händer dem någonting så är man ju lite ensam kanske, mm, där nere. Inte som med drakarna där det ändå övervakades.
Ja, men jag tänker att man måste också någonstans räkna med att vi får kanske inte reda på 100% allt som sker runt om, utan vi, de är skyddade på något sätt. Det finns hjälp att få om det skulle skita sig mitt i.
Ja,
ja. Men Harry är först ner, och då bestämmer han sig för att inte bara ta Ron.
Mm.
Det är ju lite roligt kan jag tycka att, visst, Dobby säger ju till att han måste hitta sin Weasley, alltså sin Ron Weasley. Men att säga att Harry inte hade fått reda på det, det hade lika gärna kunnat vara Hermione som är hans, för det är ju hans bästa vänner båda två.
Ja.
Det hade inte varit självklart, kan jag tycka. Nej, för honom. Vem,
nej,
ska
precis.
Så, och jag förstår ju Harrys känsla. Om man tror på det, han har liksom inte sovit sig på natten innan, precis fått reda på hur han ska komma ner. Att han tar det seriöst och verkligen vill rädda alla. Jag köper det när de andra inte kommer heller.
Ja, precis. Jag stör ju ihjäl mig på det. Jag tycker Harry är svindum där. Att jag blev så förbannad när han började så här. Han kommer fram först, hittar den här stenen och...
Ja, men lyckas
med oss. Precis, som han kan såga upp deras repen som de är bundna med. Och så kommer de en efter en efter en och bara hämtar sig, och inte Fleur då ju, obviously, men Cedric och Crumb kommer ju, ta sitt gisslan, simmar iväg.
Ja.
Bara, men, jaha, så här, jag blir skitstressad av det, jag blir fortfarande arg när jag läser det, att Harry är så jäkla dum.
Han visar ju moral fiber.
Ja, precis, precis. De tar ju hans dumhet för godhet, liksom, och det var väl bra för Harry.
Ja.
Men det stör mig fortfarande, och Harry själv blir ganska lack när han kommer upp och alla
Ron
liksom...
Är ju... Ja. Så här, du tog väl inte det för seriöst, eller vad han nu säger.
Ja,
så
precis.
Där. Ja. Ja. Men Harry kom ju upp som trea där då.
Ja.
Men domarna har ju möte, och alla utom en, det vill säga alla utom Karkaroff, tycker att det här var bra gjort. Så han får andra platsen i den.
Där. Precis.
Cedric vann, och Crumb då, som var två upp, blev trea ändå.
Ja.
Det är roligt att alla är typ efter... Alla kommer för sent upp, verkar det som.
Ja.
Vilket jag tycker är roligt. Så att man kunde inte låta någon av dem vara i tid.
Jag tror det är så. Cedric är det väl som kommer först, och att han överskred
en minut.
Med en eller två minuter.
Ja, precis. Så
överskred tidsgränsen. Så att det var ju en svår uppgift och en stor sjö. För det är också någonting jag tänkte på, att man får inte veta. Detta är ju enda gången som de befinner sig nere under vattnet i sjön i bokserien. Och... den ger ju verkligen ett intryck av att sjön är jättestor och jättedjup.
Mm.
Liksom. Så det tycker jag är en sån här... Det blir ett roligt tillägg liksom, till Hogwarts Grounds. Man vet ju hur det ser ut liksom, med växthusen till Örtläran och Hagrids stuga och skogen. Och sen att sjön finns, men att man också får lite inblick ner i sjön. Det tycker jag är fantastiskt.
Det är roligt.
Ja, det är jättekul.
Yes.
Och det här poängen i andra uppgiften, sammanslaget med poängen i första uppgiften, blir ju någon form av... tidsgradering inför tredje uppgiften,
ja,
då. Så ju mer poäng man har, desto mer försprång får man in i labyrinten som är den tredje uppgiften.
Ja, precis.
Vilket känns sjukt bortkastat egentligen. Så här, första och andra uppgiften har man slitit mot drakar och sjöfolk och skit liksom, och sen så bara, du får 4 sekunders försprång eller någonting. Så jäkla bittert. Jag tänkte så här, jag hade blivit så sur, va?
Ja.
Men
i alla fall.
Så är det.
När vi går in på tredje uppgiften, alltså labyrinten.
Precis.
Ja.
För jag tänker så här, typ, i labyrinten vet vi ju, där finns ju alla möjliga hinder av olika slag. Massa djur och spindlar bland annat som man ska ta sig förbi på något sätt. Jättejobbigt ifall man har så här utklassat alla i första och andra uppgiften. Få ett försprång. Och sen så hamnar man hos en av Hagrid, som här Scroots, sprängskärtskrabborna.
Ja, precis.
Så bara, hopp, är det det första som händer? Ja. Och sen så förlorar man hela sitt försprång. Ja. För att man får stå där och traggla en kvart med den livsfarliga jäken.
Ja, för man kan ju välja då att försöka ta sig förbi ett hinder eller försöka hitta en annan väg.
Precis.
Men det finns ju hinder, alltså det finns väl ingen väg som jag har förstått det som är utan hinder rätt in till pokalen. För det ska vi säga, pokalen som vi vet står ju i mitten av, och först till den vinner helt och hållet liksom.
Hade man varit smart, för de är ju ute på, med Ludo Bagman, i, på Quidditch-planen är det ju den här labyrinten odlas.
Harry och Cedric blir ju förtvivlade, vad har ni hört med våran Quidditch-plan?
Precis, och de är ute och tittar på vad de då tycker som ser ut som små häckar, liksom små buskar. Varför tog inte Harry sin kvast och bara flög över och typ ritade av, gjorde en jäkla karta av den här labyrinten?
Ja, det hade han varit smart.
Ja, hade han varit smart.
Ja. Är han smart? Ja, det är han. Men är han så smart? Ja, kanske inte.
Nej. Men så här, det hade ju varit det bästa. Bara memorerat eller typ så här, ritat upp kartan lite snyggt och sen bara haft den i fickan och bara gittat rakt in till mitten av labyrinten.
Ja.
Snabbaste vägen, bara rakt in.
Jag tänker att om man skulle göra det så finns det säkert en logisk förklaring med att man, det går lätt att flytta om häckarna magiskt så att man gör om labyrinten och sådär.
Förmodligen.
Hindren sätts inte ut förrän precis innan och sådär. Liksom.
Precis.
Men det finns väl ingenting som... Nej, det finns väl ingenting egentligen som säger att han inte skulle få flyga den dagen. Alltså på när själva... Att när startskottet får honom gå så kör han en Accio Firebolt igen. Och så flyger han in.
Nej,
det kanske skulle
de
fusk.
Säger nog inte det, men då han skulle nog inte få göra det.
Nej, det skulle vara fusk. Ja. Det är jag som försöker fuska.
Ja. Ja. Men jag tycker faktiskt att det är en rolig och spännande uppgift ändå. Återigen skittråkigt för publiken, för de har ju ingen överblick över vad som händer där inne.
Nej. Det tystnar väl, sägs det, för deltagarna när de går in, så är det som de är magisk, så de hör inte publiken heller.
Precis.
Men ja, Harry stöter ju på massa roliga hinder. Det finns väl någon dimma som vänder den upp och ner och sådär som jag blev intrigued av när jag läste det. Och så sfinxen då.
Ja, har du något favorithinder in i labyrinten?
Ja, det är den faktiskt. Och någon konstig anledning så är det de två som jag nämnde nu. Det är den här dimman där man vänds upp och ner och man blir disoriented. Man fattar inte var man är och så visar sig att man ska väl typ bara gå framåt så vänds man rätt igen.
Typ tar man ett steg så känns det som att man ska ramla ut i himlen typ. Men i själva verket så är det det som gör att då kommer man tillbaka igen.
Ja, precis. Då vänds man tillbaka igen. Men sen, jag gillar ju sfinx-grejen med det där. Den är ju svår att inte gilla. Kan jag tycka.
Jag gör också det.
Ja. Har du någon annan sån lite mer oväntad som du gillar mer då?
Nej, det är sfinxen för mig. Jag tycker den är så underbar. Ja. När jag läste boken första gången, då läste jag den, jag var ju liten då, eller ung liksom, 12 typ. Men jag älskade det här, alltså gåtan som sfinxen läser för Harry. Så jag lärde mig den utan till på både svenska och engelska innan jag läste vidare, bara för att jag själv skulle kunna så här, för att jag skulle kunna gissa på svaret innan det gick sådär. Men den sitter fortfarande i huvudet.
Ja, det gör det väl. Vi ska inte dra det hela.
Vi ska inte dra den nu. Men
svaret på gåtan kan vi säga.
Ja.
Det är jättespindel på svenska.
Ja, spider på engelska. Väldigt kul inslag tycker jag, som Harry, han blir lite uppgiven när han står där och tänker att det här är ju Hermione's grej egentligen. Men det går ju bra ändå.
Jag gillar också den att det är inte bara att kunna massa, som det är lite i första boken när de ska ner i hemligheternas kammare. Nej, förlåt, i
till stenen.
Hämta stenen. Att det är inte bara vem som är bäst på magi och sådär, utan det är också logik och smartness som krävs. Och det visar ju sfinxen då. Och just det att man...
Ron hade ju varit körd.
Ron hade varit körd, han hade bara... Och så hade han vänt och gått iväg.
Så jag var dum. Men Nej, men jag håller med dig. Det är kul att det är olika inslag. Och att det också liksom... Att det någonstans liksom... Att man är inte bara liksom som... Att man är hårdhudad och tuff och klarad att ta sig förbi en drake. Utan att man även kanske är liksom... Men eftertänksam, smart och så vidare.
Mm.
Logisk, som du sa.
Ja.
Håller med.
Ja. Och sfinxen är väl ett av de sista hindrarna, om inte det sista.
Nej, det är väl att han tar sig förbi sfinxen med gåtan. Och jag gillar det här också, att man får, han får välja. Svarar han fel så attackerar hon. Väljer han att inte svara alls så får han bara vända och ta en annan väg. Och klarar han det så kommer han förbi henne. Och hon säger ju att den snabbaste vägen till ditt mål är förbi mig.
Ja, precis.
Men det är väl en... Det är väl en jättespindel som bryter Harrys ben där när Harry och Cedric möts i slutet.
Ja.
Och sen springer de till pokalen tillsammans efter det.
Och där dividerar de ju fram och tillbaka om vem som förtjänar den och sådär. Och det slutar ju med att de båda. Vi tar den ihop. Ja. En scen som jag tycker är fin, fint skrivet. Framförallt med tanke på vad som händer när de väl tar pokalen.
Ja.
Men där slutar ju någonstans The Triwizard Tournament. Sen att Harry och Cedric flyger iväg till kyrkogården där Voldemort återföds. Det kommer vi kanske till i något annat avsnitt.
Mm.
Harry lyckas ju i alla fall ta med Cedric tillbaka och sen ja, är vi tillbaka på Hogwarts igen.
Ja.
Och då är The Triwizard Tournament över.
Hogwarts har vunnit.
Hogwarts har vunnit dubbelt, får man säga. Harry får ju prispengarna då. Cedrics föräldrar känner att nej, det är inte för oss. Det är dina pengar. Och Harry vill ju inte heller ha dem, så han ger dem ju till slut till Fred och George så att de kan starta sin joke shop så småningom.
Precis, precis.
Så att Triwizard Tournament, eller turneringen, har ju på det sättet en påverkan på senare i historien när George och Fred har sina saker.
Verkligen, verkligen. Ja. Att det är Harry som hjälper dem att starta upp.
Ja.
Ska vi nämna någonting om vår lilla diskussion vi hade kring flyttnyckeln som pokalen förvandlas till?
Ja, börjar du.
Jag är så här. Ja, tack. Jag tycker väl att det är en skitsmart grej.
Mm.
Konceptet med en portkey då, eller en flyttnyckel, planteras ju tidigt, för det är så de familjen Weasley och Harry och Hermione tar sig till och flera andra också faktiskt tar sig till VM då i Quidditch under sommaren.
I början av fjärde boken, alltså för år sedan. Precis. Inte minst det.
Precis, i början av fjärde boken. Och så att man vet ju redan vad detta är. Flyttnyckelns signifikativa liksom lilla grej är ju det här rycket bakom naveln som man känner, och att man liksom kastas bakåt.
Mm.
Och sen landar man på en annan plats.
Ja. Mer eller mindre smidigt på hur van man är vid att åka flyttnyckel.
Ja, och Harry och i början av boken, jag hade velat ha lite utfyllnad kring vad som gäller för de här flyttnycklarna.
Reglerna är lite oklara.
Det är lite oklart.
Minst sagt.
I början så, när de åker till VM i Quidditch, så då är den här flyttnyckeln typ tidsinställd. Mm. För de liksom så här, de skyndar sig upp för den här kullen och ska lägga ett finger på den här, vad nu är, en stövel eller någonting.
Ja, rätt med mig fel, men så här, det är typ så här 12.03, det är verkligen precis på minuten som de är iväg skickade liksom.
Och här i slutet så räcker det att Harry och Cedric bara tar på den.
Mm.
Så flyttas de båda. Och när Harry sen, efter Cedric är död, Harry har battlat med Voldemort igen, så bara åker de. Då kan han liksom...
Det räcker att han får tag på den igen och
precis,
så åker de tillbaka.
Precis.
Nästan till samma plats, men inte riktigt.
Nej, dels det. Det att den funkar liksom tur och retur.
Ja.
Tycker jag är lite så här, okej. Det kanske finns olika typer av flyttnycklar.
Ja.
Det är möjligt, bara att det inte redogörs för. Men jag tycker det blir lite konstigt. Och att Harry sen landar inte i mitten av labyrinten.
Nej.
Utan att han hamnar ut på gräset. Och att alla bara, wow, shit. Och sen så blir det, folk skriker och gråter och Cedric är död och hej och hå liksom. Så att det är så här, ja, lite oklart där kring flyttnycklarna. Men hem kommer han.
Ja.
Och jag skulle vilja veta lite... Jag skulle vilja ha lite utfyllnad kring det.
Ja, hur, för att det känns som att Rowling tycker att hon har etablerat hur en flyttnyckel fungerar, fast det fungerar inte på samma sätt i början och slutet av boken. Det är det som är lite störande.
Ja.
Sen som sagt, det här har vi pratat om tidigare utanför podd, att det kanske finns olika flyttnycklar. Kanske finns de som konstant går fram och tillbaka, för att det är någon pendlingsflyttnyckel.
Mm.
Att det räcker att ta på den så kommer man till andra stället. Och tar man på den igen så kommer man till andra stället.
Precis.
Men då borde man också rimligtvis hamna på exakt samma plats.
Det känns ju så.
Ja.
Men
det här är kanske nitpicking. Alltså.
Det kanske är det. Ja. Och jag vill säga att jag tycker just själva hur Harry flyttas till och från Little Hangleton, där kyrkogården då ligger, är ju väldigt snyggt. Att pokalen är en flyttnyckel. Så att man tar pokalen... Och då flyttas man.
Ja.
Och sen så flyttas han tillbaka. Det behövs ingen räddningsaktion för att komma och hämta Harry från kyrkogården. Alltså det är inte den här, man slipper hela den biten liksom. Ja. Utan det blir det. Men sen så tycker jag också, i slutet, nu är vi ju way ahead här. Men i slutet av bok 5, när Harry har varit på med mysteriedepartementet på ministeriet. Och försökt rädda Sirius, som han då trodde var fångad av Voldemort. Och Dumbledore vill liksom frakta hem Harry igen till Hogwarts. Så gör han ju en flyttnyckel som Harry ska ta. Då landar han i Dumbledores kontor.
Mm.
Det är också lite inkonsekvent världsbyggande kring att man ska egentligen inte kunna ta sig in på Hogwarts på det sättet.
Nej,
sen har ju Dumbledore säkert, Dumbledore, ja, han har ju säkert VIP, liksom, han är ju duktig. Ja. Men det är också så här, där, det är ju ytterligare ett sätt för flyttnyckeln att användas. Så jag tänker, det hade varit intressant. Jag tycker inte att det är ett plot hole i den bemärkelsen, men jag skulle vilja ha lite mer utfyllnad.
Ja.
För jag tycker det konceptet flyttnyckel är väldigt intressant.
Ja. Ett sätt som man skulle kunna lösa det på, om man skulle vilja utveckla lite mer, är ju att hans föräldrar, Harrys föräldrar som dyker upp som ekon av det förflutna, kanske från den skulle kunna göra en flyttnyckel av pokalen igen. Mm. Alltså, och det skulle göra att de verkligen räddade honom ännu mer. Att pokalen kanske inte var en flyttnyckel tillbaka, men att de på något sätt kunde göra den till det. Men det är överkurs deluxe. Ja. Men det hade varit en, tycker jag, en intressant grej att få dem att vara än mer aktiva i räddningsaktionen av Harry. Och så åt inte Dumbledore någon behöver komma dit, utan att det faktiskt sker där av att Voldemort, alltså att Voldemort har dödat hans föräldrar gör i det här läget att Harry kan bli räddad av dem. Ja. Förstår vad jag menar.
Men det blir han ju också i och med att de bildar ju en mur. De säger vi kan ge dig bara några sekunder liksom.
Sen tycker jag ytterligare en liten detalj.
Men sen tycker jag, för mig hade det blivit konstigt just för att Rowling har etablerat så himla mycket att döda kan inte komma tillbaka. Nej. Det är en av bokens verkligen så här huvudpunkter liksom, att det finns att kärleken är störst, det finns saker som är värre än döden, men när man är död så är man död, och då vill man inte tillbaka. Så jag tänker att dödas påverkan ska inte kunna vara så stor.
Nej, de kanske inte ska kunna påverka ett objekt på det sättet. Utan jag köper den poängen.
Ja, det är väl lite så att de döda, de finns alltid med. Och så jag tycker det är en sån himla fin grej som Rowling har. Det är en röd tråd genom alla böckerna att de vi har älskat finns alltid med oss, fast när de inte längre kanske är i livet och sådär.
Nej. Här har vi spårat iväg från själva Triwizard egentligen och pratat om mycket annat. Och det gillar vi.
Ja.
Men vi ska också prata lite grann om filmens Triwizard Tournament.
Ja, vi ska ta det lite kort. Men vi är ju vi är inga fan av filmerna, ska sägas.
Framförallt Lisa är inte fan av filmerna.
Framförallt jag.
Jag är lite mer fan, men fjärde filmen tycker jag är en av de sämsta filmerna som någonsin har gjorts.
Ja.
Alla kategorier.
Vi ber om ursäkt till alla här som älskar filmerna. Nu kanske ni börjar hata oss, men...
Ni kan skippa fem minuter om ni inte hör det här. Det kommer en veckans Chosen One efter. Men nu ska vi såga Triwizard Tournament i filmen.
Ja.
Det är bara... För det går inte att göra annat.
Nej.
Uppgift 1.
Där draken sliter sig.
Ja, draken sliter sig. Och Dumbledore och resten av den här sitter där som små fån och bara inte reagerar. Och liksom Harry Potter blir alltså jagad runt Hogwarts av en livslevande drake som försöker döda honom.
Gigantisk drake.
Ja, precis. Och ingen försöker göra någonting. Ingen kommer till räddning. Alla sitter där och undrar. Undrar hur det här går? Liksom, sådär. Och det för mig, det sker ganska tidigt i filmen. Filmen har ju mycket skippat inledningen. Det nästan direkt kommer Bobaton och Durmstrang dit. Och sådär, liksom. Så att första uppgiften är ganska mycket tidigare i filmen än vad den är i boken. Och det sätter tonen att men ingenting är farligt. För här kommer en drake som ska vara det farligaste som finns typ i den här boken.
Ja.
Och den är helt, och den dör och dessutom draken dör.
Den försvinner typ jag.
Den bara, man hör ett skrik och faller ner i en abyss och liksom det finns ingen rimlighet i att låta den draken jaga Harry på det sättet, att ingen gör någonting. Och det är så dåligt. Det är så fruktansvärt dåligt.
Ja, men det är det största problemet jag har med filmerna. Det är att det är hafsigt, snabbt. Bra scener spelas över på ett par sekunder.
Ja.
Där det egentligen ska förmedlas känsla. Men det är också det här inkonsekventa i filmerna.
Ja.
Hade man sett filmen utan att ha läst boken innan, då hade man inte fattat någonting. Då hade man ju bara, vad är det här? Liksom, vad händer nu?
Ja.
Ja, det är jättekonstigt.
Jag missar dessutom... Det jag skulle börja med att berätta om filmen, när Harry blir vald till den fjärde kämpen och går in i det här sidorummet och Dumbledore i boken asked calmly, did you do it Harry? Eller vad han nu säger, la du ditt namn här i? Och Harry svarar nej. I boken så trycker Dumbledore upp Harry
i filmen.
Filmen, precis. Och blir helt galen.
Typ skriker och hotar honom. Ja, det är jättesjukt. Jag har väldigt mycket problem med film Dumbledore i film 3 och framåt överhuvudtaget. För han är så himla skrikig och aggressiv. Medan den riktiga Dumbledore, det vill säga bok Dumbledore, är ju en väldigt, alltså en väldigt öm och
Och kärleksfull och lugn. Och liksom,
är väldigt, ja, så här, väldigt kärleksfull, fin person liksom. Som visserligen har en väldigt så här, stark aura, men inte är en skrikig, nej, våldsam typ. Nej. Utan han utstrålar snarare kraft liksom.
Ja.
Alltså det...
Nej, det är katastrofalt tycker jag, första uppgiften, och hur Harry blir vald. Eller, ja. Och hur dramatisk Dumbledore är i Flammade bägaren-scenen, ja, när han ska släcka The Great Hall, lite så här mystiskt och snyggt. Så där.
Ja.
Jag tycker inte filmmakarna där har fattat, nej, vad Harry Potter är.
Nej, precis. Och det är ju för riktiga fans, det är ju förrödande.
Ja.
Alltså det är extremt överspelat, det är dåligt filmskapande,
ja,
och även ifall vi såklart förstår att man kan inte rippa boken rakt av för det är en film, mm, men det tar inte hänsyn till karaktärernas själ, nej, riktigt, och det är det som...
Det är inte det vi säger, att man ska ta bok eller så här, sida för sida. Det är verkligen inte, men man ska ha respekt för det man väl visar på filmen.
Ja, precis.
Ja.
Och det har man inte. Det är, nej, väldigt, väldigt dåligt skött, väldigt, ja, dåligt manus, dålig casting och dåligt skådespeleri, ja, skulle jag vilja säga.
Och det är regissörens fel, för att det är bra skådisar.
Ja, precis.
Där. Uppgift två, då... Den har man inte jättemycket skillnad på. Så här. Det är Dobby borta. Han är ju helt bortklippt i filmen. Det är Neville som ger honom Gilweed istället.
Mm.
Och det är, ja, visst. Jag vet inte om jag bryr mig så mycket om just den detaljen, nej, i filmen. Men här, det är så här, kan Harry prata under vattnet. Vilket är en grej i boken, att han bara, det bara kommer bubblor ur munnen.
Mm.
Men skön uppgift två, vi behöver inte lägga för mycket. Det är konstigt mycket gjort. Jag tycker det är dåligt gjort också. Men...
Uppgift två finns ju knappt nästan med i filmen. Halva filmen är ju typ uppgift ett, känns det som. Att, ja, Harry blir jagad av en drake. En drake som är väldigt snyggt gjord, måste jag säga. Sett till, det får jag faktiskt ge dem. Sett till...
designmässigt, att det här faktiskt, tänker du?
Ja, designmässigt. Sett till att det här faktiskt har några år på nacken.
Mm.
I dagen. Fem? I pratande stund.
Filmen kom.
Ja, ja, så det är så här, det är ett bra tag sedan.
Ja.
Det är nästan 15 år sedan och mycket tekniken har gått framåt mycket sedan dess. Men fortfarande väldigt fint gjord. Men ja, halva filmen blir Harry jagad av en drake. Man hafsar förbi uppgift två. Uppgift tre, där labyrinten har helt,
ja,
andra egenskaper.
Den har inga egenskaper.
Den har, ja, men labyrinten i sig är typ ond. Där är inga hinder i den.
Nej.
Men labyrinten ändrar sig. Det kommer lite konstiga magiska vindar. Att labyrinten typ slingrar sig runt som en sån här djävulens snara.
Ja.
Och typ binder in, ja, deltagarna.
Eller istället för att slåss mot sfinxar och skrabbor eller,
ja,
och allt vad det är, så slåss man mot vind och grenar.
Och varandra på ett, ja, väldigt konstigt sätt.
Ja. Och Dumbledore håller något tal innan där, att ja, ni kan förlora er själva där inne. Man bara, va?
Det är så de bygger upp den där labyrinten, genom att, ja, att de gör labyrinten till någon slags så här psyk... Ja, jag vet inte.
Nej, jag vet inte.
Nej, jag blir bara förbannad, ja, när jag tänker på det.
Och Fleur går runt, det enda man ser från henne är att hon har panik och så här går och skriker, och sen faller hon in och blir... Ja.
Fleur ser typ ut i labyrinten som jag känner mig när jag tittar på det.
Precis.
Så hysteriskt besviken och rädd och, ja, ångestfylld.
Och sen kommer Crumb och är ju förhäxad då, och då kör Cedric en Expelliarmus på honom, vilket gör att Crumb svimmar. Och man bara, hur? Men
fortfarande med trollstaven i hand.
Ja.
Konstigt att Expelliarmus inte funkar, nej, längre.
Det enda som ska hända är att han ska bli av med trollstaven. Och det är det enda som inte händer i princip.
Precis.
Ja.
Någonting smäller, han svimmar, men staven är kvar.
Ja.
Ja.
Och sen, störigt. Jag har så mycket problem med slutet där. Efter det händer att så här, de skickar upp, eller så här, de får ner Crumb och... Harry hindrar Cedric från att göra något ännu värre, för att Cedric verkar lite galen. Då börjar Cedric och Harry springa bara åt ett helt annat håll och dra i varandra och slita i varandra, och buskarna sliter i dem. Och så helt plötsligt ser de pokalen och så springer de mot den, såklart. Och sen fastnar Cedric i en buske och Harry är ambivalent och bestämmer sig ut för att rädda honom. Och sen kommer Storm helt plötsligt och tvingar, ja, dem att kuta fram till pokalen, och det finns inte det här lugna, fina momentet från boken. Att, men vi tar det tillsammans, utan de bara, together! Och så 1, 2, 3, liksom, det går så, ja, fort, det är så hafsigt och slarvigt.
Det är det jag menar med så här, att bra sekvenser från boken som hade kunnat bli väldigt bra filmskapande. Särskilt den scenen när Harry och Cedric står och diskuterar, ja, men du ska ta pokalen, nej, det är du som ska ta den, och så vidare. Att där liksom Harrys osjälviskhet och Cedrics liksom Nobel, alltså det här, hans, att Cedric faktiskt är en jäkligt fin person,
ja,
kommer fram där, vilket gör hans död så himla mycket mer heartbreaking för oss läsare. Det tas liksom bort.
Ja, det förstörs helt i mina ögon.
Kort sammanfattat så är den här hafsiga, hysteriska stämningen är det som jag stör mig mest på. Mm. Det läggs ingen riktig tid. Nej. Känns så.
Jag vet att det finns många som tycker om böckerna, eller förlåt mig, filmen. Jag gillar en del av filmerna, framförallt de sista, helt okej och sådär. Men fjärde filmen, jag förstår inte om man är Harry Potter-fan vad man gillar med den. Folk får jättegärna förklara. Skriv till oss och förklara vad det är som är bra med den.
Ja.
Det tar vi gärna. Men jag säger den så länge usch om den.
Ja, jag är lite usch på den faktiskt. Då har vi kommit fram till veckans Chosen One. Som vi tänker göra i slutet av varje avsnitt. Mm. Idag har Gustav fått välja en karaktär.
Jag har fått välja, yes.
Vem är veckans Chosen One?
Veckans Chosen One är Ludo Bagman.
Passande nog.
Ja, surprise!
Ja.
Han nämns ju bara... Nej, han är bara med i fjärde boken, ska man säga. Han nämns ju faktiskt med sitt namn av Cornelius Fudge i femte boken, är det väl?
Ja.
Ludo Bagman är head of the Department of Magical Games and Sports när boken utspelar sig. Han är en tidigare Quidditch-hjälte för England och Wimborne Wasps.
Just det.
Spelat Beater, alltså slagman.
Ja.
Det som Fred och George är i för Gryffindor.
Mm.
Hans personlighet är, han är ju en jovialisk människa, alltså gladlynt väldigt optimistisk på alla sätt, känns det som.
Jag älskar Ludo Bagman. Han är verkligen en av mina favoritkaraktärer. Han beskrivs så här med liksom ett, jag menar, att han har lite så här babyface, så här rosiga kinder, så här tjock och glad, och att han har ett sånt här typ booming laughter, att han skrattar så himla roligt.
Han är före detta vältränad, kan vi säga, och sen har han efter sin karriär lagt på sig. Han lever livet, känns det som.
Det känns verkligen som det. Han är alltid glad och positiv.
Ja. Han tar väldigt lätt på regler och sådär, under The Quidditch World Cup, som ju han tillsammans med Barty Crouch senior organiserar, så är de ju helt olika.
Ja.
Det känns som att han går på nerverna på Barty Crouch.
Ja. Som då jobbar med internationellt magiskt samarbete för Trolldomsministeriet och är en väldigt mycket mer seriös person.
Ja. På alla sätt.
På alla sätt. Han är skittråkig.
Ja. Det negativa med Bagman är ju att han har ju spelproblem. Han gamblar ju på ett sätt som inte är så rimligt.
Nej. Inte så förenligt med en sund och stressfri livsstil i övrigt, kan man väl säga.
Nej, precis.
Han åker ju dit till slut duktigt.
Av goblins. Vi ska komma dit. Det första vi får veta är att han har ordnat biljetter till familjen Weasley och även Ron och Hermione, eller säga Harry och Hermione får följa med till The Quidditch World Cup-finalen, som är i början av fjärde boken. Och där blir man ju intresserad. Där träffar man ju Bagman för första gången efter några kapitel i boken. Han vill ju börja köra spel och dobbel direkt. Han blir besviken när Arthur Weasley bara vill betta en galleon för, jag kommer inte ihåg vad det är han vill betta nu.
Ja, resultatet på matchen liksom.
Ja, precis. Mm. Men Fred och George vill ju betta desto mer. De lägger in, vad är det, 37 galleons någonting och en fake wand.
Ja, alla sina besparingar.
Och de vinner ju det bettet, för att de bettar ju på att Irland vinner, men att Crumb är den som fångar snitchen. Mm. Vilket är vad som händer i Quidditch-finalen.
Precis. Snyggt bettat, måste jag säga, av Fred och George.
Väldigt väl bettat.
Ja, jag tänker alltid på det. Det, är ju det kan inte vara vanligt, tänker jag, att det förlorande laget ändå fångar kvicken.
Nej, det kan inte vara alls.
Nej, så att det var nice.
Ja.
De skulle tjäna att den hackade på det, men det gjorde de inte.
De gjorde inte det, för att Bagman har inte pengar att betala tillbaka.
Nej.
Så han betalar tillbaka med Leprechaun Gold, alltså svenska, vad säger man på svenska om det?
Jag vet inte vad de kallar det guldet faktiskt.
Men det är ju guld som försvinner efter ett tag. Och det gör ju att Freddy George genom hela bokserien då, eller hela fjärdeboken, vill komma i kontakt med honom. Men framförallt så råkar han ju i luven på svartalfer, eller goblins.
Ja.
Som
driver Gringotts bank, och det är väl där på något, han har väl lånat pengar och så vidare. Han har skulder till svartalverna på något sätt i alla fall. Och de är inte att leka med.
De är inte att leka med alls.
Nej.
Men det gör ju att han satsar på Harry som vinnare i The Quidditch World Cup för att, eller säg, i The Triwizard Tournament.
Ja.
För att vinna tillbaka pengar.
Ja.
Men då är ju goblinsen fula. För de, eftersom att Harry vinner, men han vinner tillsammans med Cedric, så säger de att nej, du tippade på honom som ensam vinnare. Så att han fick inte den vinsten. Och det enda vi sista vet om Bergman är att han flyr.
Ja.
Och sen vet vi inte riktigt vad som hände med honom.
Väldigt, såhär, väldigt tragisk, tragiskt slut för Bergman, måste jag säga. Men han är ju, han har etablerat genomgående i fjärde boken som ganska naiv och dum, får man väl säga. Han är ju en glad och god person. Jag tycker han är skitrolig.
Mm.
Också en besvikelse från filmen att Ludde Bergmans karaktär helt försvinner. Den är inte, han är inte ens med.
Nej.
Det är tragiskt. Mm. Men han... I den här sekvensen när Harry ramlar ner i Dumbledores minnesål och hamnar på en rättegång, helt oväntat, av många före detta dödsätare. Där Bergman då står misstänkt för att ha haft samröre med Voldemorts följare.
Ja.
Och Bergman då, helt sanningsenligt tror jag, trodde att han samlade in information för den goda sidan. Han trodde liksom att han trodde att han gjorde någonting bra, men i själva verket så var det tvärtom, liksom att de utnyttjade väl honom lite grann för att få information.
Han har gett information till Rockwood som ju visar sig vara dödsättare då.
Precis.
Och han har gjort det för att Rockwood är en gammal kompis till hans pappa, för mig, och att han har lovat honom jobb på ministeriet och lalala.
Efter hans Quidditch-karriär och så vidare. Så att han trodde väl att han gjorde någonting bra. Det gjorde han inte, men han slipper ju fängelse.
Han blir ju friad.
Han blir friad, helt enkelt.
Från att vara dödsätare åtminstone.
Ja, och är ju väldigt omtyckt. Det etableras också. Han är väldigt omtyckt och likable som person. Han har många fans och folk tycker generellt att han är en härlig person.
Rättegången avslutas ju med att det är någon där som ställer sig upp och bara vi vill gratulera Bergman till hans insats i den senaste landskampen. Och det är Barty Crouch Senior som ju är en av domarna där då blir ju förbannad och driver sitt hår. Men... Bergman njuter.
Ja.
Jag tycker Bergman är en underbar karaktär.
Ja.
Jag tycker det är så synd som sagt att i filmen han hade kunnat vara en behållning och istället bara väljer man att ge några av hans grejer till Crouch och till några till Cornelius Fudge. Han kommenterar ju till exempel Quidditch World Cup-finalen och det gör ju Fudge i filmen. Det lilla man får se. Så att, jag gillar Bergman och det är tråkigt att han inte är med mer.
Ja,
trist. Jag hoppas han mår bra.
Ja,
var han nu än är.
Var han än är. Var du än är, Ludde Bergman, så hoppas vi att du lever och bra.
Precis.
Ja.
Ja, det var veckans show som var det. Och det var nog allt för idag.
Det var det.
Ja. Vi finns på sociala medier, vi finns på Instagram och vi finns på Facebook. Harry Potter-podden heter vi på båda ställena. Vi har faktiskt också nu harrypotterpodden.se om man vill nå vårt avsnitt. Man redirectas till våran Podbean-sida. Och så kan ni nå oss på harrypotterpodden@gmail.com för frågor på vad det nu är. Ros, ris kan ni ta till någon annan.
Vi vill inte ha kritik.
Nej, positiv kritik är det enda vi vill ha.
Ja.
Vi är ömma själar.
Ja, precis.
Så det var det.
Ja, det var
det. Vi återkommer igen om 2 veckor och vad vi ska prata om då, det får ni reda på då.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Tack.
Hej då.
Hej.